En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är fredagen den 16 mars idag. Och med oss i studion har vi Ulrika Schenström, moderat.
Hej hopp!
Vi har från Aftonbladets ledarredaktion Dan Svedin.
Hej hej!
Och Ingvar Persson.
Jajamän.
Och jag heter Anna Andersson. En del dårar pratar om vår.
Ja, men det, men det är sol idag. Det finns hopp det om livet, kallt. Men det är
vår,
fem minus.
Vinter, det är en bra årstid tycker jag. Ja, alltså den är bara så sällsynt här.
Fast det är väldigt mycket sån här
två dagar.
Smuts på trottoaren.
Jag vet, men jag då är det inte vår vinter. Då är det inte vår vinter. Vår vinter är när det droppar från taken, när man kan sitta i en snödriva när solen
skiner. Ja, det är mysigt.
Jag tror man måste norr om Dalälven för att få det där.
Ja, i år kan det finnas lite söder om Dalälven. Hemma i Ludviken.
Vi ska prata om så mycket. Det händer så mycket roligt i svensk inrikespolitik nu. Men först ska vi släppa loss Ulrika Schenström som kommer in helt rasande efter att ha läst en DN-artikel.
Jävla Lars! Alltså helt seriöst, man vaknar här och så börjar han så här. Nu visar det sig att Nya Moderaterna inte var på riktigt. Hur kan han förstöra så här?
Vem är Lars?
Berätta. Lars Leijonborg. Men måste man ju springa och köpa? Ja, men han håller på att försöka sätta någon ny bild här av att allting vara bara på låtsas.
Det är hela
där.
Ditt arv som liksom, han lortar
Lars. Jag ska nog gå och köpa. Nej, jag måste be någon annan köpa boken som
vi kanske ska
lånar.
Säga att Lars Leijonborg den tidigare, ja det hette ju Folkpartiet på hans tid.
Ja, det heter fortfarande.
Kommit.
Och inte kan man lita på dem.
Är det en memoar?
Du ser, man kan inte lita på en folkpartist. Nej, nej. Titta, Lars.
Man anar liksom.
Jag lyfter här upp en artikel om
Dagens
Lars Leijonborg i Dagens Nyheter idag som han har skrivit sina memoarer. Så att, nu får man väl lov att lägga sig och på soffan och läsa den under
helgen. Men visst hade memoarerna liksom en titel som var, kändes oerhört 1970.
Vad hette de? Jag har stått mig förbi. Jag läste faktiskt den där artikeln i morse, men vad hette boken? Lars Leijonborg får lite fin reklam för din nyutkomna bok i Åsiktskorridoren.
Det var liksom något sådär mitt liv i politiken. Sen.
Kris och framgång.
Ja,
man får säga att det var en generisk titel.
Ja, eller som Ulf Adelsohns, så var det.
Så var det.
Det är självförtroende.
Jag har den bokhyllan ifrån någon som känner för att låna den.
Det där var ju en stor genre i svensk politik en gång i tiden.
Men är den död menar du då?
Alltså jag tror inte den har samma tyngd. Det är klart att när Lars Leijonborg går till attack mot Ulrikas livsverk, de nya moderaterna, då blir det ju ändå lite uppmärksamhet. Men visst är den inte riktigt det där enorma. Jag menar, ta som Kjell-Olof Feldts memoarer som liksom vände upp och ner
alla
på hela
alla dessa dagar var det den
just det.
Jag läste med stor förnöjelse Per Ahlmarks memoarer för några år sedan. Den var faktiskt helt fantastiska. Det börjar med att han mycket ingående beskriver sina sov- och magbesvär. Och så har han en kapitelrubrik som heter Är Fälldin intelligent? Det var vilket han var, vill jag säga. Men det är väldigt, jag rekommenderar verkligen Per Ahlmarks.
Det var skrivet till de folkpartistiska läsarna.
Ja, det
en
kan man säga.
Vad är det för sjukdom han hade?
Är det magbesvär som IBS. Folk har? Jag kommer inte ihåg riktigt. Men jag tyckte det var väldigt roligt att han började med vilka hotellrum man inte kan sova i och så vidare.
Det är väldigt vanligt att partiledare har just det här problemet.
Det förstår jag.
Alltså partiledare, någon gång skulle vi ju kunna ha ett så här poddämne partiledare som egentligen kallas bara för patienter. De har osannolika later för sig. Kan inte bo på vissa hotellrum, måste ha längden och bredden på olika sängar, det måste ätas
olika
varm mat eller inte.
Kanske.
Alltså det är ju ett helt liv att ta hand om en
partiledare. Jag kommer ihåg att Reinfeldts diet var uppe. Det var någon valrörelse.
Ja, det var när han bantade i valrörelsen 06.
Det kan kombinerade bantning och valrörelse tyckte jag var
modigt. Ja, och
sen
så kom vi till tv någon gång när vi skulle duellera mot Göran. Så kommer Göran in och Fredrik har bantat ner sig 10-15 kilo. Så kommer Göran in och bara, fan vad fet du är Fredrik. Det tycker jag var väldigt roligt. Och jag skrattade då lika mycket som ni skrattar nu. Och så blev det jättedålig stämning.
Ja, men vi måste ändå fråga Ulrika. Har Lars Leijonborg fel? Var nya moderaterna på riktigt?
Det måste vi fråga.
Ja, alltså det måste jag ju med emfas ändå säga. Därför att som ni vet så gjorde vi riktiga förslag som vi finansierade och snickrade. Så att det är ingen luft där. Så att jag har ingenting att skämmas för. Och Lars har fel. Men det är möjligen när man läser boken att det är någonting annat han hänvisar till. Eller att nya moderaterna inte längre finns. Och det gör de ju inte. Så att, ja, därför att det är ju en annan ledning.
Det var på riktigt då.
Ja, absolut. Ja. Men, okay. men det är klart som vi har sagt i den här podden förut att regeringen Reinfeldt 2 slutade ju göra just de där reformerna och blev ju lite mer regeringsförvaltnings...
Mm. Och så gick det som gick.
När, yes. när du och Lars var borta.
Ja. Exakt. Det var precis. Nu helt plötsligt ska jag, du tycker att jag ska förlåta Lars nu.
Men jag kan säga så här, vi kanske återkommer lite grann till alliansen som den en gång var, för vi ska nämligen bland annat prata om Maud Olofsson i den här podden. Men ja. Vi återkommer till det. Vi ska även prata om Transportstyrelseskandalen och vi ska prata om bönutrop och andra religiösa uttryck som plötsligt gör en stark comeback i svensk politisk debatt. Jag tycker det är otroligt spännande tid vi lever i, får man säga. Men hörni, vi börjar med Transportstyrelsen. Frågan hanteras ju just nu av KU. Det kommer ta hela våren. Jag såg Ann Linde var där igår och fick svara på frågor. Dessutom har en jurist som heter Thomas Bull gjort en utredning som handlade om Transportstyrelsens själva upphandling och den lämnar han i slutet av februari. Men sen vill dessutom nu Gunnar Strömmer som är partisekreterare i Moderaterna att det ska göras en utredning specifikt om hur regeringskansliet hanterade Transportstyrelsen. Haveriet som ju ändå alla är överens, även regeringen, att det var. I en intervju med Dagens Nyheter igår sa Löfven nej, ingen sån utredning. Och Strömmer blev arg och sa det ska vi visst göra och om inte ni gör det så kommer vi att göra det när vi vinner valet.
Vi kommer hitta banden.
Precis, då är vi tillbaka. Men vem har rätt hörni, Strömmer eller Löfven? Borde en sån här utredning göras? Ulrika?
Ja, alltså, ja, det tycker jag.
Ja, Daniel?
Ja, utredningar är väl alltid bra. men det känns ju som, jag kan få återkomma till det. Ingvar får svara först.
Ja, alltså, jag tycker ju att, och vi skriver det idag i tidningen med anledning av Ann Lindes liksom uppdrag. Det här är ju ytterligare ett exempel. Det här, krishantering är inte det svenska regeringskansliets bästa gren. Det finns tillfällen när regeringskanslier med olika för olika regeringar har klarat av sin uppgift. Det finns väldigt många tillfällen när man inte har gjort det. Det här måste rimligen leda till att man funderar en gång till, för det skälet till att Ann Linde är så central är att hon faktiskt satt liksom i en central roll i krishanteringen därför att man har lagt det på justitiedepartementet.
Hon var då statssekreterare hon hos
statssekreterare
Ygeman,
säga,
som
Ygeman,
var inrikesminister.
Ja. Jag tror att man kommer att vara tvungen att göra om krishanterings eller man kommer att göra om den efter valet oavsett vem som vinner det. Och då måste man väl ta reda på vad det var som gick fel i det här. För
också,
något har gått fel.
Får jag bara säga i rättvisans namn här att Löfven säger att de har gjort en liten egen intern utredning om vad som hände. Men att det inte finns några dokument från den utredningen. Är inte det jättekonstigt?
Jo.
Det låter bizarrt faktiskt.
Men då är det någon som har gått runt och pratat med folk. Jag kan säga också att det man kom fram till var att informationsutbytet borde ha fungerat bättre, vilket låter som the understatement of the year.
Men det var lite med som Bull-utredningen också. Han kom också fram till saker som man, om man hade läst tidningar, så ja, men det verkar rimligt.
Kanske vad den gjorde. Ja, förlåt Thomas, nej, men det
här, det verkar rimligt men, att det skulle fungera på det här sättet. Men jag tänker att den här utredningen är väl, alltså kravet på den här utredningen är ju Moderaternas motdrag till hela Nya Karolinska debaclet.
Precis så. Hur lång tid tog det den här gången? 6 minuter, sen kom NKS.
Har inte Daniel poäng? Är inte det Moderaternas liksom...
Absolut.
Man vill smeta den här skandalen.
Absolut. Ja. Så är det. Men om vi återgår till vad jag tror att det stora problemet är ju egentligen vårt regeringskansli. Att det är ett extremt tungrot regeringskansli vi har, som är hierarkiskt, som helt bizarrt hierarkiskt. Och hela regeringskansliet är otroligt annorlunda mot resten av Sverige. Det är ingen på fel nivå får prata med andra på annan nivå. Det är högst gammalmodigt och extremt stuprörsaktigt.
Och där tror jag är man på en lägre nivå tar man
om vi nu tar en helikopterperspektiv liksom på det här, så är det klart att det är där det stora problemet är.
Och det kan man väl, då kan man väl säga att problemet med Gunnar Strömmers begäran om en utredning nu är att hans syfte kanske inte är att lösa det problemet, utan just snarare...
Men om vi är lite finare, lite bättre än alla de här pajkastarna, ja, så skulle man ju egentligen vilja ha en utredning om regeringskansliets framtid och organisation. Och det vet jag att det var någon som redan 2007 ville göra. Nu tappar jag hans namn bara för det. Saco, han var utredare i Saco, regeringskansliet, finansdepartementet. Milton. Han heter så mycket som...
Ja, vi kommer på det.
Ja. Ja, det kanske kommer.
Gunnar...
Wetterberg, tack! Han gjorde ja. Ju, han, ja. Han skrev ju väldigt ja. Mycket om det här, om att man måste reformera och stuprörs effekterna.
Men var det inte också så att regeringen Löfven flyttade krisorganisationen från statsrådsberedningen
till justitie? Och det var ju antagligen väldigt smart, därför att man inte ville ha ansvaret på statsrådsberedningen. Mm. Problemet är bara att statsrådsberedningen har i alla fall ansvaret. Så att det är ju både, det är lite översmart. Och så har man suttit antagligen med rättscheferna och tänkt, hur kan vi göra så att vi får bort det här från statsrådsberedningen?
Det är tråkigt.
Det är inte bara tråkigt, utan det är det som man alltid faller på på något sätt. Ja. Något sånt här.
Det är en stor ansvarsfråga.
Ja, så flyttar man hela den till justitie istället. Det är bara det att regeringskansliet är så hierarkiskt att det finns ändå en som heter SSSB, statsministerns statssekreterare, som ändå ansvarar för alltihop i alla fall. Oavsett om statssekreteraren på justitiedepartementet skulle klanta till det, så är det fortfarande... Det är katapultstolen, så att säga.
Och går något åt skogen på riktigt, så finns det en massa väljare där ute som ändå tycker att han har vi sagt.
Exakt, och då är det väl bättre att ha kontroll på grejerna, om jag skulle vara ärlig. Så jag tycker egentligen att det är högst dumt.
Men kommer Gunnar Strömmers sluga plan att fungera? Är det någonting som väljarna kommer att gå
igång
på?
Jag tror tyvärr att man spelade detta lite för sent, om vi nu ska vara elaka strateger och så. Då skulle man ha gjort det här för länge sen.
Vad är det som har fått dem att vänta då? Alltså, är det
man försökte avsätta folk innan
partiet. Ja, vi kommer ihåg sommarens fantastiska
dramatik. Men jag tror lite grann att transportstyrelsefrågan är lite mer en skandalfråga bland eliten och inte bland folk. Det är liksom inte Alfons Åberg snickrar nya Karolinska, så att säga. Eller när man lyssnar på Nordengren, Epstein Nordengren, och gick och lyssnade på det och var ute på promenad, och så kommer NKS-skiten upp igen. Och vem
ständigt
denna NKS. Och då, vem har de bjudit in som får sitta och kommentera detta i radion?
Jag vet inte.
Bara för att liksom bara så här,
berätta.
Arja snickan.
Du ska Arja Sayunma.
Arja snickan som fick sitta och prata entreprenadupphandling. Ja, massa sånt där i 20 minuter. Härligt. Och då tänkte jag, detta är verkligen ett folkligt problem.
Och det är ju inte riktigt transportstyrelsen på det sättet.
Den är lite svårare att plocka poäng.
Och dessutom är det väl så, alltså jag som ju ändå sysslar med att kommentera politik hela dagarna, har ibland svårt att förstå den här liksom personliga vreden som bryter ut hos somliga borgerliga opinionsbildare. Alltså det finns ju ledarsidor som bara osar svavel så fort Transportstyrelsen kommer på tal. Och jag vet inte vad de är, jag vet faktiskt inte på riktigt
inte
vad de är så arga
på. Men är det inte liksom en väldigt safe poäng helt enkelt, precis som att man alltid kan rasa av NKS? Alltså ingen säger emot någon som säger att Transportstyrelsen är en skandal.
Det fanns ju också den här risk, alltså den framades ju väldigt tydligt som att så här, det har suttit östeuropéer och läst våra bilregister. Och det är väl det, att den går att skriva in i någon sorts...
Fnissar, men det var sant.
Ja, att den går att skriva in i någon sorts Sverige under hot, och den socialdemokratiskt ledda regeringen är naiv inför hotet mot serber som styrs av ryssar.
Men allt det här, oavsett alltså pikanta detaljer och du vet, såna här saker, det återgår ju till att allt det här handlar om att de här två moderaterna och sossarna på olika sätt försöker göra den ena och den andra regeringsoduglig. Och det är det allt det här handlar om. Jag menar, ni minns
ni tror inte alls att tsunamin
till exempel. Jag menar, vad hade det för relevans när Lars kopplade upp sig, när Lars Danielsson eventuellt kom till statsrådsberedningen, när Lars Danielsson inte var hemma hos sin fru, hade Lars Danielsson en affär, alltså detta är ju helt sjukt att han fick ta allt det där under så många år.
Å andra sidan, han gjorde så gott han kunde för att skylla alltihopa på någon annan, till exempel Hans Dahlgren eller så.
Ja, kommer ni ihåg det? När det i veckor handlade om när Lars och Hans hade pratat med honom. Och då kan jag berätta att jag var väldigt engagerad i den där frågan. Jag tyckte också det var oerhört spännande. Tills jag själv kom till regeringskansliet och insåg att den hierarkiska ordningen kan vara att Ingvar, du kan ringa mig genom att din sekreterare ringer min sekreterare. Och då är ju frågan, är det ett regeringskansli svar eller är det ett riktigt svar? Det är ju det, för att vi kan ju kontakta varandra genom de här två sekreterarna.
Mitt folk pratar med ditt folk.
Precis, och då när man får frågan då, jag tror...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det var på Ekot som ställde den, Erik Ridderstolpe, som ställde frågan, har du ringt? Och då kanske Lars tyckte att han hade det genom sitt
form. Inte han personligen, men
ja, hans sekreterare. Och sen Hans Dahlgren, han svarar på den andra frågan i verkliga livet. Så att,
visst.
Och då är det, kanske man ska faktiskt ge journalisterna en liten känga där att lär er regeringskansliet också.
Ja.
Eller visst är det jobbigt? Det blir, för jag brukar säga det till många av mina vänner som är grävande journalister, brukar jag säga så här: lär er regeringskansliet, för då kommer ni hitta de riktiga roliga sakerna och inte bara de här som ni försöker göra till att det är
någonting. Men då kan vi konstatera att Gunnar Strömmen har en poäng i att det här borde utredas, men hans motiv kanske inte är de ädlaste.
Eller, men den, det finns säkert två motiv. Jag menar, det är valrörelse och det är absolut.
Ja. Då går vi vidare, hörni. Maud Olofsson ska vi prata lite grann om. Hon låter höra av sig igen. Hon
en avgick, till från det förgångna.
Ja, precis. Lars Leijonborgs gamla kollega. Hon avgick 2011 som näringsminister och ordförande för Centern. 2012 blev hon ordförande för Visita. Betonar man så, Visita.
Ja, jag tror det.
Som är alltså arbetsgivarorganisation för besöksnäringen. Men Visita. Visita, jag vet inte. Men han har legat ganska lågt som tidigare partiledare, vilket jag personligen kan tycka är rätt klädsamt, till skillnad från vissa andra som klampar in i nu och nedan, men inte Maud. Men nu har hon givit en stor intervju i Svenska Dagbladet där hon ju faktiskt uteslutande handlade om de skandaler som ändå tynger hennes eftermäle, får man säga. Nuon-affären och Postnord. Postnord var ju inte en skandal så mycket under hennes tid som det har blivit, när man liksom nu sitter här med det här
avtalet.
Det här avtalet och det här ganska illa fungerande.
Det är inte skandaler riktigt på samma sätt heller som det vi har pratat om hittills. Utan det här är ju riktigt dåliga
bad
affärer.
Business.
Ja. Riktigt dåliga affärer.
Men det här med att hon gör den här intervjun nu och ändå pratar om de här skandalerna och som hon ju inte kom till KU för att prata om. Är det ett tecken på att hon är på väg tillbaka? Kommer vi få se mer av henne i valrörelsen? Vad tror ni?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Du tror det var ett tillfälligt inhopp i debatten?
Jag tror att det var lite ett inhopp
väldigt
i debatten.
Väldigt svårt att tro att Annie Lööf vill se mer av Maud Olofsson i...
Det var min andra fråga. Är det något som kommer att störa Annie Lööf?
Vi får ju ändå tänka på att partier är ju makt- och positionsorganismer. Och de som sitter där nu tar väldigt sällan emot både tips och hjälp på riktigt av människor som inte är där längre. Av mycket enkla anledningar, nämligen makt och position.
Jag tror att hon kommer att bidra i valrörelsen som just representant för arbetsgivarorganisationen Visita. Och att den här intervjun är en del i att hon liksom rehabiliterar sig själv. Att nu har jag stökat av det, nu kan jag få prata om de saker.
Jag tycker egentligen inte att hon behöver göra det. Utan allting handlar ju om vad man har för inställning till saker och ting. Hon hade inte behövt lämna över ansvaret till någon annan som hon gjorde i den här intervjun.
Fast så här, hon, alltså rehabilitera sig måste hon ju göra om hon vill liksom spela en roll. För mig är det konstigt att en arbetsgivarorganisation väljer att ta en person, att välja en person som ordförande i sin styrelse och sätta in den i Svenskt Näringslivs styrelse som faktiskt har misslyckats så kapitalt. Alltså det är, Nuon-affären är ju ändå den sämsta affärsuppgörelse som förmodligen har gjorts i Sverige. Det är liksom, det är så mycket
man
pengar.
Man finner knappt orden.
Nej, men det är så mycket pengar att de där pengarna som liksom jag har tagit från ett statligt företag och förlorats där och fått skrivats av, de hade varit en jättebra grundplåt i ett nytt infrastruktursystem, ett nytt järnvägssystem. De hade varit en bra bit på väg för att användas för att vi skulle få ett liksom hållbart energisystem. Nu har man använt dem till det här istället. Och det konstiga med Maud Olofssons utspel, alltså hon valde ju i den här historien, så valde hon att ta en kula för laget och säga jag tänker inte skylla på någon annan, underförstått till exempel den dåvarande finansministern, därför att alla förstår att sådana här affärer...
Men det sa hon ju ändå nu, allting gick ju via finansen.
Sa hon, men hon fortsätter att säga allting gick via finansen, men jag tänker inte namnge någon på finansen som kan ha vetat om det här.
Mm.
Och man måste nog bestämma sig. Antingen tar man en kula för laget och håller klaffen och får lite cred för det. Eller också säger man som det var och pekar på dem som män i det här fallet som borde varit med att ta ett ansvar. Nu försöker Maud Olofsson göra båda sakerna. Det funkar inte.
Som vanligt så är det ju lite tråkigt i den här podden när jag känner så här att ja, Ingvar och jag håller med varann om det här. Jag ber om ursäkt när ni lyssnare att jag inte kan bli arg här. Utan jag håller med.
Men när hon gjorde den här intervjun så sa vår chef Anders Lindberg att det här är ett steg till att hon vill bli utrikesminister.
Oj! Nej, men det är så Lindberg, eller hur?
Jag visste.
Så sinnessjukt! Oh. Jag visste. Man är inte ens här och jag måste gå loss. Jag bara,
Jag visste.
Det var väldigt rolig reaktion. Men varför skulle hon vilja bli utrikesminister?
Alltså, att han aldrig kan röra sig från det där departementet heller. Allt bara cirklar kring Gustav Adolfs
torg. Alla vill bli utrikesminister. Ja.
Hon är...
Ser han henne som ett hot?
Hon är den nya Carl Bildt. Hon är senior och har regeringserfarenhet.
Nej, det är precis vad minister som vill sätta. Man ska aldrig säga aldrig, men det känns inte som det är. Alltså,
det vore inte bra.
Är han här idag?
Jag tänkte säga, vi hade Anders Lindberg by proxy med oss i den här podden den här gången.
Nej, han är inte här.
Får få lite fyr och flamma. Ja. Jaha, så det var hans teori. Det var väldigt intressant.
Jag vet inte hur seriös den var, men...
Nej.
Det vore inte bra för Sverige.
Nej. Ja, jag vet inte vad som skulle vara bra för Sverige. Jag känner bara att Anders Lindberg borde kanske ta och släppa liksom.
Jag vill säga att det var en uppiggande idé.
Precis. Om man tänker
sig det var utanför liksom... boxen, det får man ge honom.
Det får man ge honom.
Om man tänker sig att det är liksom den gammel alliansidén att man tillsätter en utrikesminister som är
Alltså motsvarande
precis.
Så.
Vem kan man tänka sig annars än Maud Olofsson? Ja, det är Lars Leijonborg eller Fredrik Reinfeldt.
Eller Carl Bildt som kommer tillbaka.
Den evige utrikesministern. Ja, som han på ett enda sätt kunde veta vad han var genom att läsa hans blogg.
Ja, eller Twitter.
Eller Twitter.
Ja.
Han var en förelöpare till Donald Trump.
Ja, men han var
på
ju
den
det.
Punkten, absolut.
Det var ju massor med gånger som jag vet att folk ringde in och media var tokiga. Får Carl Bildt twittra på det här sättet? Mm. Det minns jag.
Ja. Han var också föreläppare till Hanif Bali. En annan moderat som twittrar mycket.
Det kanske är så att det är Carl som ligger bakom allt. Ja. Hela den nya mediestrategin. Ja. I världen.
I världen.
Han styr den från olika flygplan på olika delar av världen.
Man tror att det är Facebook och Google. Fel.
En av de roligaste ledarna, nu vet jag att vi börjar spåra ur ämnet. En av de roligaste ledarna jag har läst om Carl, det är faktiskt Svenska Dagbladet någon gång 90-tal, som bara flygplatser hela tiden och hur han tänker bara på IT-teknik och är på olika flygplatser. Den är helt bisarrt rolig faktiskt. Jag tror jag ska gräva fram den och skicka den.
Gör det. Så kan vi twittra ut den sen. Ska vi gå vidare?
Ja.
Nu blir det roligt. Det har varit så mycket religion i svensk politik den här veckan. På många sätt. Dels Ulf Bjereld, socialdemokrat, kom med en utredning som handlade om bidrag till religiösa samfund, va? Att de fick inte vara icke-demokratiska och inte våldsamma, inte hatpredika. Sen gick sossarna ut med ett vallöfte om att förbjuda religiösa friskolor.
Och sen som kanske inte var det.
Grädde på moset eller lök på laxen, beror på hur man ser det. Så kom KD, efter att den här frågan har bubblat runt i debatten ett tag, ska vi säga, så satte Ebba Busch Thor ner foten och sa att man borde förbjuda muslimska bönutrop. Och sakfrågan handlar om det är att det är en moské i Växjö som ansökt om att få göra ett bönrop en gång i veckan till fredagsbönen helt enkelt. Mm. Det är mycket religion i svensk politik, det här är vi inte så vana vid.
Nej, det är väl inte. Men det är ju en särskild religion som allting
avser.
Är. Ja, precis.
Ja, okej. Vad handlar det här om då? Talar du skägget?
Det handlar ju om muslimer. Nej, men liksom många har ju, jag såg Ulf Kristersson hade också varit ute och pratat om de här bönutroperna och sa att vi har ju å ena sidan religionsfrihet, men vi har också en rätt att slippa religiösa uttryck, vilket ju är trams, för det finns ju inte någon sån rätt i Sverige, riktigt.
Nej, det finns väl inte.
Och även Jan Björklund har pratat om de här friskolorna. Han har ju tidigare varit för och sagt att man ska förbjuda religiösa friskolor. Men nu börjar han också säga, nej men det finns ju vissa bra kristna och judiska friskolor. Utan det är ju en sorts friskola som är mycket dålig. Och det är ju de muslimska friskolorna då. Så att allting det här är...
Är det inte så att de judiska ändå skulle undantas för att man skulle undanta skolor för de nationella minoriteterna?
Absolut.
Ja. Ja.
Nej, men det här är väl just nu, alltså just nu har ju debatten om invandring och integration kokat ner till och till de här sakerna.
Ja, det är bara symbolpolitik och jag tycker att det här är helt, jag hänger inte alls
med. För de flesta medborgare berörs ju inte alls av några av de här förslagen.
Och vilka samhällsproblem är det här löser?
Alltså jag tycker man kan alltid diskutera, men jag kan tänka mig att skolväsendet, om man uppfattar det som segregerande, det måste man kunna resonera om. Det tycker jag på riktigt.
Men du var lite så här när jag sa att sossarna hade föreslagit att man ska förbjuda religiösa friskolor, sa du, eller gjorde de? Ja. Vad tänker du?
Alltså nu, det är
men alltså det finns
där.
79 stycken.
Det var väl lite frågan, vad var det egentligen som skulle bli förbjudet när det kom till kritan? Därför att skolorna, huvudmännen skulle finnas kvar och allt det där, men en del,
alltså man skulle
liksom skärpa kraven på att konfessionella inslag i undervisningen inte skulle få finnas där ytterligare. Det var, så vitt jag har förstått det, så är det va. Men huvudmännen kommer fortsätta, och så att det är klart att det blir förmodligen inte en jättestor skillnad. Men alltså de sakerna tycker jag man kan prata om. Det här att de här bönutropen har blivit en sån stor sak, och med för mig fullständigt makalösa argument. Alltså det är ju Ann Heberlein som har lanserat den här idén att det är jättestor skillnad på kyrkklockor som kallar till bön och bönutropare som faktiskt itkar bön. Och så hänvisar man då med förtjusning till frälsningssoldater, som väl är åtminstone min bild av frälsningsarmén är väl att den kyrkan är känd just för att frimodigt
spela och sjunga om Gud.
Ja, intressant va? I offentliga rummet. Och det är då annorlunda. Alltså kort sagt, det där är ju, det är ett försök att liksom spela på människors oro för någon slags förändring. Jag tycker det är fantastiskt att vi har ett land där en sån sak som bönutrop behandlas utav miljönämnden. Man åker ut och mäter decibel.
Jag tänkte ju säga det.
Det är liksom,
jag tycker det Swedish way är inte det. Alltså, för så här, Växjö kommun behandlar det som ett bullerärende. Är inte det det Swedish way egentligen?
Det är så svenskt och bra.
Men allt som stör ska bort.
Men är det här, som sagt, det är väldigt få medborgare som faktiskt berörs av det.
Ja, det är därför jag undrar varför man gör en så
ja,
stor sak
berätta,
av detta.
Ja, men berätta, varför gör man det?
Nej, jag vet inte. Alltså för en gångs skull vet jag faktiskt inte.
Det är svarslös. Lika Stenström är svarslös.
Ebba Busch Thors vecka har ju varit ganska intressant på det sättet att de har ju fortfarande jättedåliga opinionssiffror, Kristdemokraterna. Och när...
Tror vi Bert kommer...
Nej, men när Socialdemokraterna sa att vårt vallöfte är att vi ska stoppa de kristna, eller de religiösa friskolorna, så var ju KD ute och sa att vi tänker stoppa det till varje pris. Då får de liksom en krok att hålla sig kvar i. Om en varelse kommer handla om de religiösa friskolorna, så finns det...
Det kan de redan inte göra.
Det kommer att kunna vara en fråga. Men då har vi i alla fall någonting som vi kan vara emot, och så kan vi stoppa det. Och sen några dagar senare så uppmanar man sina partikamrater ute i kommunen att stoppa alla minareter som ska ha bönutrop. Men det finns bara en kommun där den frågan väl nu behandlas, vad jag förstår. Att hon, det är ju liksom verkligen hennes vecka också på något sätt det här.
Du menar hon har en bra vecka?
Ja, lite grann har de väl det. Alltså, jag menar, igår så la regeringen ett förslag om att 425 miljoner kronor ska fördelas till kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar. Det var ju nästan ingen som diskuterade alls, utan alla pratade om de här bönetornen, eller bönetropen istället. Det har man ju också som liksom en, och vi gör också det, och vi skriver om det och sådär. Att man pratar om bönutropen som en del av att Sverige segregeras, och så kan vi inte ha det heller. Och sen presenteras det politik mot segregationen, men det är ingen som pratar om det, för att man har liksom trollbaitat hela den chattrande klassen.
Det får man väl ändå lyfta på hatten för KD. Alltså, de för ju en kamp för sin överlevnad här.
Absolut.
Ja. Det är väl spännande att se nästa mätning kommer då, om det bär frukt.
Ja, och om Bert.
Nej, och någonstans är det väl som en politik.
Hon är ju på turné med Bert.
Är de ute nu alltså, på vägarna? On the road med Bert Karlsson. Spännande.
jag såg också Filip och Fredrik har ju ett program på Kanal 5 på kvällarna, och då hade de lyft upp ett klipp där Bert Karlsson berättade om varför han var kristdemokrat, och det var för att de inte hade några skandaler. Men han sa istället för...
Vadå inte hade några skandaler?
Nej, KD har inga skandaler, men när han skulle säga KD sa han istället SD. Och det hade inte liksom den som filmade det här vågat säga att Bert, du säger fel. Så de hade faktiskt lagt in en liten textdisclaimer, så 1:08 in i videon säger Bert SD, men han menar KD.
Är de säkra på det?
Nej, men.
Oj, Ebba, vad har du gjort? Ja.
Nej, men och någonstans apropå det här att det inte berör så många människor. Politik kan väl ofta vara på det sättet att saker rör kanske inte så många människor. Men människor kan ju ändå vara rädda för att det kommer att beröra mig. Tänker jag.
Jag reagerade också på Ulf Kristersson var ute, alltså han säger ju inte rakt av att han höll med Ebba på något sätt, men han mumlade ju skägget i frågan, alltså det var ju inte som att han sa emot. Nej. Vad har hänt med Liberalerna i Moderaterna, Ulrika? Borde inte de bara säga, eller?
Vad då menar du?
Alltså borde inte den gamla liberala delen av Moderaterna tillåta bönutrop, eller?
Jo, jag förstår inte riktigt det här heller. Jag har liksom, jag menar, hur många är 10 kommuner som berörs eller någonting av 290? Det är inte så helt jättestor.
Nej, och bara delar av kommunerna förstås.
Så att jag tror att det här är, alltså nu, alltså,
är du så obekväm?
Det är för mycket, mycket symbolpolitik och för lite innehåll. Mm. Sorry, där vi är där igen. Jag säger snart ordet igen.
Ja, jo, jag sitter och
var är de? Var är de reformerna?
Var kommer minaretreformen?
Ja, de fina, nya finansierade reformerna.
Ja. Gunnar Strömmer har ju återigen räddat partiet genom att ha skrivit väldigt långt på Facebook där han liksom mer redder ut vad...
Om bönetropen?
Ja, precis. Ja. Vad hashtag Team Ulf egentligen menar.
Ja, vad menar han då?
Hashtag Team Ulf menar
har ni sett det? Har ni sett det? Nej, att det då, så kampanjar det. Moderaterna nu. Hashtag Team Ulf. Det ska man skriva på allting. Oj. Man gör.
Jaha.
Jag får väl börja göra det.
Ja. Men vad betyder det? Alltså,
att man är med i team.
Man är med i team.
Ja. SD hade eller Heja Jimmy hade de förra valrörelsen. Nu är det Team Ulf.
SD 2018 är väl ändå tidlöst. Alltså det vore väl jättedumt att byta ut, måste
absolut.
Jag säga.
Absolut, men den är lite mer generisk växt.
Ja, allting. Klassiker skulle jag säga.
Nu blir det SD 18. Ja. Men Heja Jimmy var ändå det som partiet hade.
Det var deras. Egentligen så hade man kunnat prata om Sverigedemokraterna. De ska ha kommundagar och de har haft ytterligare... De har fått en vilde till i veckan, såg jag. Mm. Men det har vi inte förberett.
Som
det får vi nästan
snabbt
upp.
Ögnade... De har något partiprogram.
Han har varit med i olika partier också.
Ja, det har han säkert.
Hoppar runt.
Ja, men där de... Där jag bara ögnade snabbt. Där de faktiskt tycker att Finanspolitiska rådet ska ha mer att säga till om.
Se där.
Apropå din gamla text om Finanspolitiska rådet.
Just det, som jag brukar försöka lägga ner.
Ja,
alltså jaha.
Ja, jag tänkte på dig då när jag läste så här snabbt, bara ögnade, så bara, jaha, de vill stärka Finanspolitiska rådet.
Mm. Ja, se där.
En röst på teknokratin.
Det var lite oväntat.
Det var väldigt oväntat. Ja. Det var därför jag hängde upp med
det. Vi kanske får själv återkomma till Sverigedemokraterna, som sagt, de har kommundagar. Tyvärr. De ska spika sin riksdagslista, va, i helgen. Mm. Det blir ju spännande.
Verkligen.
Och ja, och ska inte han, Ekeroth ska väl...
Han finns inte med på valberedningens
förslag. Men det är inte så att han ska kuppa
in sig.
Jo, de säger ju det. Alltså, det är väl ett gäng som håller på med en alternativ lista, vad jag förstått, där Ekeroth ligger bättre till. Alltså, han finns inte ens med på de här 60 namnen de har nu, tror jag.
Nej.
Ja.
Sagt,
det
i så
får
fall
bli nästa vecka i så fall. För nu slutar vi för idag. Tack ska ni ha, Ulrika Schenström, Dan Svedin, Ingvar Persson.
Tack så
mycket. Jag heter Anna Andersson. Ha en fin helg allihop.
Trevlig helg.
Hej då.
Hej då.